Vi fortsätter serien genom Guds attribut. Och vi har klarat av seriens första del. Vi har talat om Guds negativa, Guds inkommunikabilia attribut. Det är det mest grundläggande sättet att tala om Gud och förstå något av vad Gud är, nämligen genom att förstå vad han inte är. Och vi har talat om att Gud är helt annorlunda mot oss. Att han existerar i sig själv, det vill säga utan någon orsak. Det finns ingen som har skapat Gud och det finns ingen som upprätthåller Guds existens. Och vi har talat om att Gud är ande, det vill säga att han är osammansatt. Han har inga fogar. Han har liksom inte olika delar som i en kropp. Allt som är Gud är lika mycket Gud. Och vi har talat om att Gud är oändlig i tid och i rum. Och att han är oföränderlig sist. Nu går vi in i seriens andra del. Guds positiva, Guds kommunikabilia, kommunicerbara attribut. Och här ser vi att det finns massor av bibeltexter som talar om Gud på ett positivt sätt. Som talar om Gud i termer som vi kan veta någonting om. Bibeln tar alltså olika egenskaper som finns hos oss och så tillskriver dessa egenskaper till Gud. Till exempel vishet som vi ska tala om idag. Men det betyder inte att Gud är vis på samma sätt som vi är visa. Eftersom han är så annorlunda. Alltså, till exempel så tittar vi på myran. Och så säger vi till varandra, titta vad stark den är. Bladmyran, den kan bära 50 gånger sin egen kroppsvikt. Otroligt. Och samtidigt så måste vi ju någonstans erkänna att den är inte särskilt stark. 50 gånger bladmyrans kroppsvikt, det skulle jag ta hur lätt som helst. Det finns inte en bladmyra i världen som skulle ta mig i armbrytning. Och då är jag ändå inte särskilt stark i armbrytning. Så. Och skillnaden mellan mig och bladmyran i styrka är ju försumbar. Det är ju ingenting i skillnaden mellan mig och Gud. Så vi vet någonting om vishet. Och det säger oss någonting om Guds vishet. Samtidigt så är Guds vishet helt annorlunda. Den vishet som vi känner till. Den är oändlig. Den är evig. Och den är oföränderlig. Men nu talar vi om vishet. Och när vi nu talar om vishet så utgår vi från vad vi vet om vishet. Det vill säga vad Bibeln säger att vishet är. Och så försöker vi att förstå vad det innebär om Guds vishet. Och sen vänder vi tillbaka hem och så funderar vi på hur vi kan vinna vishet i våra egna liv. Det är alltså tre punkter. Först vikten av vishet. Sedan Guds vishet. Och sen för det tredje att vinna vishet. Punkt nummer ett, vikten av vishet. Vi lever ju i ett samhälle, alla vet det här. Vi lever i ett samhälle som präglas av allt högre tempo. Vi känner det. Våra relationer blir mer och mer ytliga. De blir mer kortvariga. De blir mer fragmenterade. Och trots allt, vi blir fler och fler. Och vi bor närmare och närmare varandra i större och större städer. Så blir vi allt mer isolerade och ensamma, märkligt nog. Vi ställs inför fler val än någonsin. När vi förväntas fatta fler beslut än någonsin. Och samtidigt så har liksom föregående generationers uppfattning om vad som är ett gott liv. Det har luckrats upp. Så det innebär att samtidigt som vi ska fatta alla dessa beslut så har vi ingen given riktning. Vi försöker liksom att uppfinna hjulet igen. Vi har ingenting att falla tillbaka på. Vi blir utmattade och vi blir förtvivlade. Och frågan är, hur ska vi kunna navigera mitt i allt detta? Om vi inte fattar kloka beslut så kommer vi att slitas i stycken. Och vad krävs för att fatta kloka beslut? Jo, vishet! Precis, vishet. Så nu kommer vi till de första verserna som vi hörde läsas nyss. Ordspråksboken 3:13. Lycklig den människa som finner visheten. Den människa som får förstånd. Ty det är bättre att få vishet än silver. Den vinst den ger är bättre än guld. Den är dyrbarare än pärlor. Allt härligt du äger, vem du än är, allt härligt du äger går inte upp mot den. Så det är viktigt. En synonym till ordet vishet i vers 13 är ordet som är översatt till förstånd. Det här senare ordet, förstånd, det är liksom mer kognitivt. Det har mer tydligt med hjärnaktivitet att göra. Det handlar om att se fakta och logik, och det handlar om att dra rationella slutsatser utifrån vad man ser. Och förmågan att lära in fakta och urskilja detaljer, det är en del av visheten. Men visheten är förstås mycket, mycket mer än så. Vi ser det tydligt i Jobs 28 kapitel. Där ställer han ju frågan, var kan man finna vishet? Och författaren beskriver hur människan sysslar med högteknologisk gruvdrift. Det är du. Man gräver sig ner i de mörkaste djupen och man hämtar upp guld och ädelstenar. Och så framstår det klart och tydligt i det här kapitlet att det är inte vishet. Att kunna alla fakta, att kunna utveckla högteknologiska grejer, det är inte vishet. Det gör inte en människa vis att ha läst alla böcker eller känna till liksom alla detaljer. Och vishet är inte heller att kunna alla etiska regler. Det är inte mindre än det, men det är mycket, mycket mer än så. Därför att majoriteten av alla beslut som du fattar i livet har inte direkt med etiska regler att göra. Om du ska välja den ena eller den andra utbildningen, om du ska ta det ena eller det andra jobbet, om du ska bo i den ena eller den andra staden, om du ska ringa den där personen som du är förälskad i. Vad finns regeln för det? Det finns inga regler. Om du ska gifta dig med honom eller henne, är det en lämplig livskamrat? Eller ska ni avsluta det här? Var ska ni bosätta er? Hur står ni bäst i tjänst för församlingen? Och så vidare. Alltså fakta är viktigt och etiska regler ännu viktigare, men vishet är någonting mycket större än detta. Det är att fatta kloka beslut i alla de mängder av situationer där det inte finns någon given regel. Visheten ligger i gränslandet mellan teori och praktik. Det är förmågan att omvandla rätt kunskap till rätta handlingar. Det är liksom kombinationen av kunskap och urskiljning för att avgöra vad som är rätt och fel. Eller det kanske inte så ofta är fråga om rätt och fel, det är det förstås ibland. Men det kanske är snarare fråga om att avgöra vad som är bra och vad som är bättre. Och vad som är bäst, eller vad som är dåligt och sämre och sämst. En välkänd tysk professor i Gamla testamentet under 1900-talet var Gerhard von Rath. Han specialiserade sig på Gamla testamentets vishetslitteratur. Och hans sammanfattning av vishet är att det är kompetens som avser livets verkligheter. En sorts livskompetens. Jag skulle vilja kalla det för förmågan att navigera genom livet. Det är alltså att känna till fakta om hur livet fungerar. Känna till livets olika mekanismer. Och sen fatta kloka beslut utifrån denna kunskap. Att liksom urskilja vilken väg som är den bästa. Och sen förmågan att verkställa de beslut man har fattat. Det är alltså kort sagt, det är förmågan att navigera genom livet. Att ta sig fram på ett bra sätt. Och den här förmågan är ju ovärderlig. Den är mer värdefull än allt härligt du äger. Den kan inte köpas för pengar. Precis som allt annat som är viktigt i livet. Det var den första punkten. vishetens vikt. Nu går vi in på den andra, Guds vishet. Jag ska återkomma då till hur vi kan vinna vishet. Men nu tittar vi på hur det ser ut när vi talar om visheten hos Gud. Den är alltså osammansatt, den är oändlig, evig, oföränderlig. Den är alltså helt annorlunda mot all vishet som vi känner till. Och jag vill ge dig fyra punkter, fyra aspekter av hur Guds vishet uppenbaras för oss. Och det första vi måste se här, alltså den första, ett, är att Gud vet allt. Han har all kunskap. Det är inte särskilt svårt för oss att tänka oss, även om det inte skulle stå i Bibeln. Om vi accepterar att Gud har skapat allt, så känner han ju till alla detaljer om vad han har skapat, om allt som existerar. Om han är oändlig och finns överallt, ser han ju allt. Om han är evig, så betyder det att han ser hela evigheten samtidigt. Hebreerbrevets författare, Hebreerbrevet 4:13, säger så här: allt skapat ligger naket och blottat inför hans öga, och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap. Allt ligger öppet för honom. Han vet allt. Du hör att jag säger allt. Du vet ordet allt. Det lämnar liksom inget rum för undantag. Det är inte det mesta eller nästan allt eller ungefär det som jag tror verkar nyttigt. Allt ligger öppet för honom. Psalm 139:12 säger att mörkret inte är mörkt för honom, utan det är ljust som dagen. Och psalmens första två verser betonar David som har skrivit psalmen, hur Guds allvetande också omfattar människan. Förstås, eftersom människan ingår i allt. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Vi läser Ordspråksboken 15:3. Herrens ögon är överallt. De vakar över både onda och goda. Eller några verser senare, Ordspråksboken 15:11. Dödsriket och helvetet ligger uppenbara för Herren. Hur mycket mer då människors hjärtan? Psalm 147, vers 5. Vår Herre är stor. Hans kraft är väldig. Hans vishet utan gräns. Hesekiel 11:5. Så säger Herren: jag vet vad ni tänker, nya Israels hus. Det som stiger upp i ert sinne känner jag till. Eller Matteus 10:30. På er, alla er, är till och med hårstråna räknade. Ni sitter i det här rummet och ni tittar på mig. Och jag står här. Och jag tittar på er. Och olika tankar flyger genom huvudet. Och om vi, eller när vi går ut sen och pratar om vad som har hänt, så har vi förmodligen helt olika idéer om vad som har hänt i det här rummet. Det finns ju mängder av olika berättelser som utspelas just nu. Vissa är glada, vissa är ledsna och så vidare. Vi är så begränsade och vi vet så lite. Vi har bara vårt eget perspektiv. Men Gud har ju alla perspektiv samtidigt. Det är bara han som vet själva totaliteten av vad som pågår här inne just nu. Han vet allt. Det är för att allt ligger naket och öppet inför honom. Utan undantag. Det var det första. Det andra sättet som Guds vishet uppenbaras är genom hans eviga rådslut. Bibeln talar om det här i flera olika termer. I psalm 2:7 så säger psalmisten: jag vill berätta vad Herren har bestämt. I Efesierbrevet 3:11 så talar det om Guds eviga beslut. Apostlagärningarna 2:23, Guds fastställda plan och beslut. Innan jordens grund blev lagd, Innan tiden hade sin begynnelse fastställdes Guds plan och hans eviga beslut. Han har en plan som omfattar allt som han orubbligt för mot sitt fullbordande. Det handlar inte om att han har lagt ut vissa generella riktlinjer och så får han se vad som händer lite. Våra dagar är räknade. Mina är det och dina är det. De är räknade. Hårstråna på vårt huvud är räknade. Allt enligt Guds eviga beslut. Efesierbrevet 1 och 11 säger att Gud utför allt. Detta ord igen. Enligt sin vilja och sitt beslut. Han gör det inte för att någon tvingar honom att göra det. Han gör det för att han vill. Jesaja 46 och 10. Gud säger: jag förkunnar från början vad som ska komma. Och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: mitt beslut ska gå i fullbordan. Allt vad jag vill kommer jag att göra. Fram tills för några timmar sedan så hade jag planerat att göra en underbar fördjupning i det här. Och förklara glädjebudet i det här. Men den hoppar vi över. För det blir en lång predikan ändå. Och vi måste vidare. För det tredje, men vi kan prata om det senare. Eller du, inte vet jag. Jag kan skriva en appendix och skicka ut på mail eller någonting. För det tredje så uppenbaras Guds vishet genom naturens ordning och skönhet. Psalm 19:2. Himlen förkunnar Guds härlighet. Himlavalvet vittnar om hans verk. Hör detta, vänner. Dag talar till dag därom. Natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud. Deras röster kan inte höras. Men över hela jorden når de ut. Där har han rest ett tält åt solen. Den liknar en brudgum som lämnar sin kammare. En hjälte som gläds åt att löpa sin bana. Den stiger vid himlen. Ena ände och den når i sitt kretslopp den andra. Ingenting är gömt för dess glöd. Alltså Gud har ordnat allt så finstämt och vackert. Bibeln återkommer till det här med skapelsens skönhet. Och berättar om fantastiska djur som är vackra och kraftfulla. Och skygga eller smidiga. Underbara på olika sätt. Och jag älskar att läsa om sånt. Om vi hade mer tid så skulle jag berätta om flodhästen. Den kan bli 5 meter lång. Och den väger 4,5 ton. Och den har otroliga käkar. Alltså visste du att flodhästens käkar fungerar som ljud, vad heter det, förstärkare? Den stöter ut tutningar i 115 decibel, starkast i hela djurriket. Käkarna öppnas i 150 grader och de har 50 centimeter långa tänder. Den biter en krokodil i tu. Så, häftigt! Och vet du, den svettas en rödfärgad substans liksom. Den svettas och den här svetten, den här röda svetten fungerar som antibiotika. Och solskyddsfaktor. Eller vi kan prata om stripgåsen. En vanlig gås. Alltså den flyttar över Himalaya. Den flyger från Kina till, förlåt, från Tibet till Indien. Den flyger på 10 000 meters höjd, denna alldagliga gås. Mängden syre på 10 000 meters höjd, det är en kvart mot vad vi har här. Vi kan inte andas där, vi kan inte flyga helikoptrar. Men det bryr inte sig denna gås om. Den producerar massvis med värme när den flaxar. Och är liksom konstruerad så att den utstrålar mycket värme. Så att is inte ska byggas upp på vingarna. Från Tibet till Indien, det är alltså 200 mil. Den flyttar denna sträcka på en dag. Den flyger i 80 km i timmen för egen maskin liksom. Och sen tar den hjälp av medvindar som kan ge en skjuts på 160 km till. Denna gås. Alltså tänk dig att du går upp på Mount Everest. Du har allt du behöver. Syrgastuber och torrmat och tält och kärpor och inte vet jag. Allt möjligt. Du har plågats i veckor för att klara av det här. Och så står du och tittar på utsikten. Och det blåser. Och så kommer en flock gäss flygandes i 120 kilometer i timmen. Det är ju bra kul alltså. Men det var inte det jag skulle berätta om. Jag skulle faktiskt säga någonting om vatten. För det gör vår text. Den säger Ordspråksboken 19 och 20. 3 och 19, förlåt. Genom visheten har Herren lagt jordens grund. Det är det vi pratar om här. Genom visheten. Himlen har han berett med förstånd. Genom hans kunskap flög djupets vattenmassor. Bröt djupets vattenmassor fram. Och molnen dryper av frukt. Jag säger ingenting rätt nu. Men du har texten på ditt papper. Molnen dryper av frukt. Det är fascinerande med vatten. Har du tänkt på det? Man skulle nästan kunna kalla det bizarrt om man jämför med andra naturliga substanser. Jag vill bara nämna tre egenskaper hos vatten som är klart märkligt. För det första flyter vatten i sin fasta form, det vill säga när is. Vi tycker att det är helt normalt att isbitarna flyter upp liksom i istet. Ända tills vi testar samma sak med i princip varje substans som finns, som är känd för människan. I normala substanser så flyttar ju atomerna närmare varandra i sin fasta form. Vilket innebär att de sjunker. De får en högre densitet och sjunker. Men is, har inte förstått det, den flyter upp istället. Isen lägger sig på toppen. Vilket innebär att när det blir kallt så behöver inte isen sjunka ner till botten och kväva sjöar och floder. Utan tvärtom, den lägger sig som ett lock och isolerar vattnet under och skapar jättefina förutsättningar för organismer att leva under och övervintra. Och sen har vi det här med att vatten är genomskinligt. Vi tar ju det för givet förstås. Men vilken annan substans kan vi samla upp i en skål och se rakt igenom? Och samtidigt, alltså den här genomskinligheten är fascinerande. Den släpper bara genom det ljus som vi mår bra av. Den släpper inte genom det dåliga ljuset. Jo, just det. Det släpper igenom det nyttiga ljuset. Det ljus vi ser och det ljus, och det filtrerar liksom bort det ljus vi mår dåligt av. Det innebär att växter kan bedriva sin fotosyntes och fiskar har ögon och olika roliga färger som vi kan sitta och titta på. De är vackra. Det finns en hel undervattensvärld som vi ser som är vacker, som inte bara är grå och liv liksom färglös. Vattnet. Jag går vidare. Punkt nummer tre är om vatten. Det är ju vätskeform i genomsnittlig temperatur på jorden. Vilka andra substanser är det? Nästan inga. Kvicksilver är det. Olja är det. Men olja skulle inte ha bildats om det inte var för vatten. Att vattnet finns i vätskeform är ju en förutsättning för alla levande organismer att just leva. Eftersom vi behöver någonting som transporterar näringsämnen in i våra celler. Och vi behöver någonting som transporterar näringsämnen bort. Eller förlåt, skräpet bort ut ur våra celler. Okej. Allt detta sker till Guds ära. Uppenbarelseboken 4 och 11. Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt. Ty, du har skapat allt. Genom din vilja blev det till och blev skapat. Alltså varje hjärtslag, varje andetag, varje blinkning, varje fågelkvitter, vingslag, soluppgång. Allt detta förkunnar Guds härlighet och hans vishet. Underbart. Jag fortsätter här. För den tydligaste sättet som Guds vishet uppenbaras är i hur han räddar sitt folk. Alla är vi överens om att det är något allvarligt fel på mänskligheten. Vi ser med skräck och vi ser med vanmakt på det lidande vi orsakar varandra. Vi ser hur vi är fast i beteenden som skadar oss själva. Och vi skadar de som finns omkring oss. Vi ljuger och vi förtalar och vi hycklar. Vi är syndare. Så är det. Vi vet det allihopa. Och det spelar ingen roll vad vi hittar på för att försöka kväva det här. Vi vet att det är något allvarligt fel med oss. Och alla religioner, alla livsåskådningar har ju liksom olika strategier för hur vi ska ta oss ur detta fängelse, detta dödens fängelse. Och vi uppmanas att göra olika goda gärningar. Vi uppmanas att vallfärda till heliga platser och kyssa en helig mans ring. Vi uppmanas att ge pengar till de fattiga, att be flera gånger om dagen, att sitta i ett träd ett år kanske, att bada i en flod eller att liksom kväva allt dåligt samvete och bara lyssna på positiv peptalk. Att tänka att allt är nog egentligen mina föräldrars fel. Eller att göra karriär och glömma bort allt det andra. Att få fina och väluppfostrade och framgångsrika barn. Inte vet jag. Vi har massor av olika strategier för att komma ifrån detta, detta tillstånd, dödens fängelse. Och vi arbetar oss till döds med massa olika självhjälpsstrategier. Men så säger då evangeliet att Guds son kom till oss och triumferade genom svaghet och lidande. Att han vann allting genom att försaka allting. Att han besegrade din och min synd genom att bära den på sig själv. Och detta får som resultat att när du blir kristen, när du vänder dig bort ifrån dig själv och när du sätter hela ditt hopp till honom, så blir du vad Luther kallade för samtidigt rättfärdig och syndare. Samtidigt rättfärdig och syndare. Du är fortfarande en syndare, det vill säga det finns inget gott hos dig som du kan skryta om. Du har inte fått frälsningen för att du har förtjänat den, för att det finns någon kvalitet hos dig som det kan ge som lön. Du har ingenting att berömma dig av. Du har fått frälsningen av nåd. Av Guds godhet och hans barmhärtighet. Vänner, det är ödmjukande. Och samtidigt kan du inte se ner på dig själv. För samtidigt som du är en syndare så tillskrivs du Jesu Kristi egen rättfärdighet. Du är fullt accepterad, älskad, oavsett vilken ondska du har sysslat med. Du är föremål för Guds eviga, oändliga, oföränderliga kärlek. Och det skapar ju en livslång glädje och tacksamhet. Hörrni, det här är ju förunderligt. Tvärt emot allt vi någonsin har kunnat föreställa oss. Vi som har arbetat, hela världens folk som har arbetat och arbetat och arbetat. Och så får vi detta av nåd, trots vårt arbete. Det är ett mysterium. Det är ett så underbart mysterium att änglarna längtar efter att få blicka in i det. Så, Guds vishet uppenbaras i hans allvetande, hans eviga rådslut, i skapelsens ordning och skönhet och i hur Gud räddar sitt folk genom sin nåd. Nu kommer vi till den tredje punkten. Den är kortare. Hur kan du och jag vinna vishet? Hur kan vi bli visa människor med förmåga att navigera genom livet? Det finns ju jättemycket att säga om det här. Det är ett jättestort tema i Bibeln, så det är smärtsamt. Men jag får begränsa mig till vad vi ser här i vers 17. Som säger, vishetens vägar är ljuvliga. Alla dess stigar är trygga. Gång på gång så talar Bibeln om livet som en stig. Eller som en väg. Livet som en väg i allmänhet och visheten i synnerhet. Jag tror att det är 700-800 gånger som livet liknas vid att vandra en väg. Och man kan undra, varför är det så? Jag tror att det är så därför att en vandring på en väg består av upprepade, regelbundna, kanske till och med tråkiga händelser. Nämligen steg. Vi tar steg för steg för steg och vi går en väg. Om vi försöker komma framåt genom att slå kullerbyttor eller genom att springa eller skutta så kommer vi inte att komma särskilt långt. I alla fall inte i förhållande till hur långt vi kommer om vi går steg för steg. Din vishet formas i alla dessa små steg. Varje litet steg sätter ett litet märke i din karaktär. Och varje steg tar dig till en plats där du inte har varit förut. Och vem du slutligen blir handlar mycket om hur du har gjort de här små sakerna varje dag. Alla dina små beslut, dag efter dag efter dag, bygger upp någonting. Det här tar tid. Och saker som tar tid är ju inte särskilt populära i vårt samhälle. För några generationer sedan så tänkte vi att det stora problemet eller det stora uppdraget var hur jag kunde anpassa min själ efter verkligheten. Liksom. Och svaret var ju genom vishet. Man såg att det fanns ett syfte med livet och att världen fungerade på ett särskilt sätt. Och så försökte man att lära sig att leva i enlighet med det här syftet. Men idag så försöker vi snarare att ändra verkligheten för att passa min själ. Vi försöker att hitta på olika tekniker som betvingar verkligheten så att den uppfyller alla våra önskningar. Och vi blir fixerade vid olika tekniker, olika knep, olika piller. Och det är därför det säljs så mycket böcker, självhjälpsböcker. Hur man ska övervinna sina rädslor, hur man ska bli mer harmonisk människa, hur man ska tänka positivt eller hur man ska förstå det motsatta könet. 5 punkter till ett mer framgångsrikt liv, harmoniskt, kärleksfullt, inte vet jag. Men det är inte vishet. Visheten är en vandring på en stig. Steg för steg för steg. Dag för dag. Långsamt, långsamt skapar du en källa av livserfarenhet som du kan ösa ur. Du har liksom byggt upp ett bibliotek av händelser och erfarenheter som har lärt dig mer och mer om hur livet fungerar. Och jag måste också betona att de här små stegen sker alltid i en gemenskap. Du behöver studera hur andra har vandrat. Du behöver den vishet. Du behöver liksom omge dig av personer som har den vishet som du vill ha. Som du längtar efter. Och det här innebär ju förstås att unga människor inte bara ska umgås med unga människor. Det vore ju dåraktigt. Det är de gamla som har visheten, som har erfarenheten. Vi är ett samhälle som hyllar ungdomen. Alltså vi är ett samhälle av dårar. Och vi skuffar bort de gamla och lyssnar inte på dem. När vi borde mötas över generationer och befrukta varandras vishet och lära av varandra, i synnerhet de yngre av de äldre. Vi har Bibelns uppmaning att göra det. Det är precis som du vill lära dig spela ett instrument. Du behöver övning, praktisk övning. Du behöver teoretisk vägledning från den som behärskar instrumentet, från den som är en mästare. Så gå på vägen steg för steg. Och gör det gemenskap med andra som är visare än du. Och jag garanterar, det är de flesta. Lyssna till deras förmaningar och försök igen. Det finns så mycket dårskap. Det finns så mycket dårskap i vår kultur med tekniker, snabba lösningar. En sorts dårskap är att tro att allt ska komma på en gång. Att det finns en mirakelmetod som ska göra dig vis, färdigbakad, ögonblickligen. En ännu större dårskap är att tro att du redan är vis. Att du inte behöver lyssna på någon annan. En annan dårskap är att underskatta gemenskapens betydelse. Att tro att du kan köpa en bok eller tro att du kan titta på ett filmklipp och på det sättet lära dig någonting om livet. Att tro att du inte behöver gå till kyrkan eftersom du anser att du klarar dig utmärkt som kristen ändå. Då är du en dåre. En dåre. Bara en dåre tror att man kan leva sitt liv, sitt kristna liv, isolerat ifrån andra kristna. Att man på något sätt kan fördjupas och formas i sin efterföljelse utan att träffa andra efterföljare. Att man inte behöver möta gemenskapen vecka efter vecka och att man inte behöver delta i den gemensamma tillbedjan och höra evangeliet förkunnas. Att man liksom inte behöver det. Bara en dåre tror att man kan strunta i vad ens visa vänner säger. Om man har gjort ett förhastat eller ett felaktigt beslut. Bara en dåre är ovillig att lyssna in vishetens röst för vägledning och tillrättavisning. Om du däremot fattar kloka beslut, många små, dag efter dag, så kommer de att forma dig. Om du varje dag läser Guds ord, umgås med bibeltexterna, du tackar Gud för hans vishet och för hans nåd mot dig. Varje vecka tar du del i församlingens gemensamma tillbedjan och du låter evangeliet forma dig. Ytterst sett är frågan om du ska gå din egen väg eller Guds väg. En mycket träffsäker beskrivning av synden och syndens väsen tycker jag att vi ser i Jesaja 53:6, som säger: vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Att gå min egen väg, jag tänker att det är liksom syndens väsen. Jag går min egen väg eftersom jag tror att den är visare än Guds väg. Gud säger, ta en dag i veckan. Ta sabbatsdagen och låt den vara en annorlunda dag. Låt den vara en dag då du vilar ifrån ditt arbete. Låt den vara en dag av tillbedjan tillsammans med församlingen. Gör det till en vana att varje vecka vila från ditt arbete och göra dagen till en dag av tillbedjan. Och du säger, jag hinner inte. Jag hinner inte med mitt arbete. Jag är alldeles för viktig för det här. Eller jag orkar inte. Eller jag får inte ut någonting av det. Jag vill hellre leka. Jag vill hellre slöa. Jag vet bättre än du, Gud. Jag behöver inte det här. Eller jag behöver det bara ibland. Jag går min egen väg. Och Gud säger okej. Okay. Du lever i strid med hur du är skapad, hur du fungerar. Det kommer att leda till sönderfall, både till kropp och själ. Oj, hjälp. Tiden går här. Du måste bestämma dig om du vill gå din egen väg eller Guds väg. Om du vill lita på Guds eviga rådslut eller om du vill försöka forma din egen lycka. Ibland kan det kännas som att du måste lita blint på honom. Men då har Gud lovat, jag läser Jesaja 42. De blinda ska jag leda på en väg de inte känner. På okända stigar ska jag föra dem fram. Jag ska göra mörkret framför dem till ljus. Och det som är ojämnt till jämn mark. Detta detta är vad jag ska göra och jag ska inte överge dem. Vänner, det här är ett fantastiskt löfte och det går tillbaka till vem Gud är. Tror du att han kan föra sin plan, sin allomfattande plan till fullbordan? Tror du att han vet bättre än du hur vägen ser ut? Tror du det? Alltså, jag ska avsluta. Många århundraden efter att Ordspråksboken skrevs satte en grupp lärjungar runt en lärare. Och de hoppades att han skulle hjälpa dem att vinna vishet. Och läraren sa så här: jag ska snart gå till min faders hus. Där finns många rum. Och jag ska bereda väg för er. Jag ska skapa en plats för er. Jag ska snart gå. Och en av hans lärjungar, Thomas heter han sa så här: Herre, vi vet inte vart du går. Hur ska vi då känna vägen? Och Thomas använde ju här termer från vishetslitteraturen. Han sa, vi har liksom läst Ordspråksboken. Vi söker efter vägen till livet. Men vi vet inte vägen. Och Jesus svar här, det slår ju ner som ett blixtnedslag i historien. Det liknade ingenting som någon tidigare har sagt. Eller som någon efteråt har sagt. Alla andra lärare har sagt, gör det här. Det här är tekniken. Det här är vägen. Det här är läran. Det här är metoden. Gör som jag. Följ mig. Titta på hur jag gör och imitera mig. Men Jesus säger inte, titta, här är vägen. Jag ska visa vägen. Han säger, jag är vägen. Jag är sanningen. Jag är livet. Jag har levt det liv som ni borde ha levt. Och jag kommer att dö den död som ni borde ha dött. Jesus Kristus är Guds vishet. Han är vägen, han är sanningen och han är livet. Och var och en som tror på honom ska inte gå förlorad. Utan ha evigt liv. Ser du storheten i det här? Ser du det magnifika livet och löftet som finns i det här? Jag avslutar nu med Paulus ord ur Efesierbrevet 3:11. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Amen. Himmelske Fader, jag ber att ditt ord skulle ha framgång. Jag har sagt så många ord. Men jag ber att ditt ord skulle ha framgång. Att ditt ord skulle med andens kraft bära frukt i människors hjärtan. Att Jesus Kristus skulle bli förhärligad mitt ibland oss. Herre, det är så märkligt hur du har bestämt att ditt evangelium ska förkunnas genom bristfälliga människor. Men det är ditt rådslut. Det är så du har bestämt. Och jag ber nu, Herre, kom och verka mäktigt mitt ibland oss. Jag ber att människor här inne, mina kära vänner, mina bröder och systrar, jag ber att vi skulle få vara en församling som tillsammans vinner din vishet, din härlighet, som tillsammans får se evangeliet och förundras över vad du har gjort för oss. Kom, Herre, och visa oss vägen. Amen.